Iden Lovén, målarinna, måla lite med ord för oss. Någonting som du vill.
Det är egentligen inte så lätt att måla med ord. Det är svårt att måla annars också. Men jag kan ju berätta om hur vi gick till när Nils och jag och målaren Erik Norberg och en flicka gick ifrån den kära gamla källaren Mona Lisa nere på Vasagatan. Och så travade vi väl iväg i vårens regn uppemot Norra Bantorget. Så såg vi röda rummet lysa i röda bokstäver från ett café där. Och Nils kom ihåg att jag hade sagt någon gång att jag hade varit på röda rummet. Ja, det ska vi kurera sen. Strindbergs röda rummet. Men de skojade åt mig för jag hade tagit miste och trodde att det var det som låg där vid Norra Bantorget. Det ska vi ordna, sa Nils. Gentleman som han alltid är, så bjöd han in och mig där. Tyvärr så fick jag inte mjölk till det som jag ville. Det fanns bara svart kaffe och tomdricka. Eller klass 1 pilsner. Och när vi hade suttit där en liten stund och stolarna ställdes upp på borden och vi kände vi var inte så värst välkomna längre, så gick vi ut i vårens regn igen. Och så travade vi Upplandsgatan uppåt. Och då hade vi kommit så långt till resonemanget att vi hade kommit bort ifrån att gnälla över kulturarbetarnas villkor som var lika aktuellt då som det är nu. Och vi hade börjat tala om versfötter och jambröna fester. Och då var det en flicka med där som hade stora bruna ögon och hon kunde Nils dikter utan. Det var bara att trycka på en knapp så läste hon dem precis som ett rinnande vatten. Men annars kanske hon inte var så initierad i hur de gick till. Hon blev lite sårad av att Nils inte vände sig till henne och så ryckte hon honom lite i ärmen och sa, och det Nils sa hon. Och så tittade hon på honom med sina stora bruna ögon och såg alldeles förskräckligt ynklig ut. Och Nils som hade gott hjärta och var vänlig och omtänksam, mycket omtänksam även mot kvinnor. Han sa syster i natten, mina ögon, gränsen och jo. Men sa han, sa han, det där kunde jag använda. Det var inte så dumt. Tyst, tyst! Jag mötte en syster i natten. Hennes ögon, som grå. Avgrå. Är det bättre med glänsen? Hör här lite, hör här. Läs efter mig. Jag mötte en syster i natten. Nej, skandera, skandera. Och det ska det vara. Jag mötte en syster i natten. Hennes ögon blänkte som grå. Ja, det låter inte dumt. Tyst. Fan, den där kunde jag använda. Jag har fått ett anbud från en film. Och jag nekar att skriva på beställning. Det är det värsta som finns. Men den kunde jag använda. Det ska vara något om någon sjöman i Göteborg. Jag och någon flicka. Och det är ruskigt och regnigt och kallt. Upptäckte vi som nu. Den tar vi. Vänta, tyst. Genom grenelsen, skränet och skratten. Skränet, ja. Där var det. Låter det med skriket? Genom skriket. Skränet och skratten. Nej, tyst nu. Ta, skanera, läs efter mig då. Börja från början. Och så höll vi på hela vägen upp till Odenplan. Och sen blev ministern lite mildare stämd. Och så kom han på en liten ljusare och ljusare här. Och så sa han att nu går vi hem till dig på din gamla ateljé på Lundsmakaregatan. Och så bjöd han på att skriva ner det här. Och jag bjöd mycket riktigt på en kopp te. Och lite knäckade med lingonsyttra vad jag hade just då. Och så skrev Nilsen ner dikten i den första versionen. Han satt i min gamla röda samhällssoffa som jag då har på konstskolan. Det är väl stora förtjusning. Och där satt han och skrev bulletten så här. Jag mötte en syster i natten. Hennes ögon blänkte som grå. Genom grämsen, skränet och skratt. Mot dagningen följdes vi åt. För allt våra hjärtan kände av ljus som går mörker till. Blev fattigdom, nöd och elände till återkommande tid. Och det var ju viktigt att han fått vara med när ni skapade en sån här vers. Och man tyckte det var väldigt roligt och jag hade den i originalversionen. Och så efter ett par år så kom Nils upp med Henning och då hade han med sig den här många kulörta lyfter. Och det var, jag tror att det var korrekturexemplaret. Det var just då som de höll på att diskutera om hur sorg skulle läsas egentligen. Den har Nils sändes in på en platta. Och sen fick jag se i boken hur den här lyften hade gestaltat sig i sin slutliga version. Nu hör det till historien att Nils är ju en av de största personligheter jag någonsin har mött. Är den absolut mest renhåriga och rättvisa människa jag har mött. Han var oerhört sträng i sitt rättvisekrav. Man skulle vara obönhörligt ärlig både mot andra och mot sig själv. Och nu hade den där flickan med de bruna ögonen bjudit sig lite illa åt mot Nils. Och hon kunde inte få vara med detta vackra i liten. Alltså strök han bort henne. Och samma sak, det kan ju också hända att det var en liten gest till henne. Så att dikten kom ut till den här versionen, då hade han ändrat några ord både på första versen och strukit det där vackra om drömmen och alltihopa. Och sedan så kom istället den versen som jag läser nu. Jag mötte en syster i natten. Hennes ögon blänkte som gråt. Genom smutsen, grämet och skratten mot damen föddes blod. Det var väl en dröm, Alenas. En dikt som smög sig, strök mig förbi. Jag glömde den nästan genast. Min bara.
Får vi alltid dig, Torbjörn, sjunga någonting om på detta?
Ja, det kommer låta hest idag.
Ja, det har jag hört.
Ja. Men går jag över ängarna, där himmelen är vit, då säger mig, ty händerna är tomma. Då säger mig i skördeskor, i skörde andens tid, vem ger mig sitt hjärta? Vem ger mig sitt hjärta som en glädje och en tröst, som en doft som vill en lekan om kvinnor. Att jag på mina stigar mot förgängelse och höst inte vet för den yttersta kvinnor.
Alla här har ju sin minnesbild av glycerin och vi skulle be Ingegerd Granlund. Försöka förklara för oss lite grann, varför tyckte du så mycket om honom?
Ja, först tyckte jag så mycket om honom därför att han var den skallen jag väntade på. Han var ju så förtjust i Fröding så de första åren här i Uppsala gick jag varje morgon till Frödings grav och såg till att det var snyggt och la en liten blomma eller gärningskvist där. Och sen en vacker morgon så hade jag liksom inte känner ingen lust att gå dit. Jag kom ner på matlagen och sa, men nu har du redan varit på körmål. Nej, så jag går inte dit idag. Ja, så varför det då? Nej, jag har inte lust att gå längre. Jag väntar på vår skall. Så att när döddansarna kom så var det svaret på en längtan. Och sen när jag träffade många personer så fick jag just intrycket som Idun sa förut. Att det var en sån oerhört genomärlig människa. Han var en stor moralisk personlighet som satte väldigt höga krav, både på sig själv och andra. Och när han då märkte att han inte kunde fylla de där kraven så greps han av väldigt ångest och oro. Men han var en personlighet och han var en oerhört manlig människa. Det talas nästan aldrig om, men han var oerhört manlig. Kanske att det där faller bort därför att människor förknippar gärna manlighet med flickjägeri och det hade han ju ingenting av. Men det kvinnor han fäste sig vid under sitt levnadslopp, det var personligheter. Det fanns inte en lussig människa ibland, utan det var outstanding personalities, som vi säger på svenska numera. Det var verkligen människor som var värda att ses på med ärliga ögon. Därför tyckte jag om det. Och så för att han hade humor.
Och Einar Molin, hur skulle du svara på frågan?
Ja, vad jag minns bäst utav Nils Berlin som människa, det är hans konstnärskap i vanligt, enkelt, kamratligt umgänge. Han hade en förmåga när man satt på nykter kaliber vid en kopp kaffe att lyssna på sina kompisar, sina vänner och få kompisarna att känna sig intressanta och nära på begåvade.
Victoria Brené, blev han inte på äldre dag lite amper? Han sa ifrån, han hävdade sig, han kunde vara lite smilodigt till mig.
Ja, visst, han var en
intelligens än andra människor. Och genom denna intelligens så kunde han väl skilja mellan människorna och begåvningen. Och det var därför som han blev, ju äldre han blev desto mer såg han väl att han verkligen var en stor konstnär.
Otålig att behöva förklara, Jens. Och Josef Brunér, du hör till de många som har fått sköta om Nisse och passa honom. Det var väl inte så lätt att jag var besvärlig?
Nej, det var en övrigt jag måste sluta
på. Ja, gör du det.
Men inte så dum det. Nej, han kunde vara odräglig. Men i hans charmerande stunder så hade han ett speciellt väsentliga hos honom. Det var att han kunde lyssna. Och fick folk att öppna sig för honom, och som nog i väsentlig hög grad betydde det många vänner han hade omkring sig. Det är just det att man med förtroende och tala ut med honom. Som sagt, han kunde lyssna.
Och han var öppen mot alla människor, var han inte? Johan Hilby, tror du att han skulle kunna tolerera en bracka också? Eller var det bara att ni författade?
Nej, han hade inga sådana begrepp som kan aldrig tänka mig som brackan och så vidare. Gendel och jag, han gjorde absolut ingen skillnad på små, som jag sagt förut i annat sammanhang. Han gjorde absolut ingen skillnad på människor, små och stora, i den här grupper, eller brackor och andra. För Gendel och jag, vi hade ett uttryck som vi, som jag padda, det är samma som bracka. Och det ritade Perlin, så han, därför det ska vi luta upp med, så han, för det är, har du inte sett att pandarna har vackra ögon, så han. Ja. Och det är ju rätt karaktäristiskt för Perlin, tycker jag.
Karl Emil Englund, det är ju många omdömen, är lika många som det finns människor, kanske Perlin också var sammansatt, va?
Ja.
Individerar det här.
Ja, Perlin var de mest sammansatta personerna, faktiskt. Han var inte av oss allesammans och kanske ytterligare inte till som kanske finns. Jag vet att omdömen om honom är många, kanske lika många som vänner, de som kände honom. Någon betraktade och ansåg kanske att han var mycket förtjust i starka drycker. Andra kunde med samma rätt säga, ja, han drack ingenting, knappast vatten. Och andra, många tyckte ju det att Berlin var en slarver, en bohem, och inte någon lämpad ordning på honom. Men den som kände honom närmare, och när han skulle i sitt konstnärskap, så var han mig vidrätt den mest samriskande ordbollare som kanske finns i det landet. Det fick ingenting slarvat bort. Man tyckte mot honom ibland att han hade något av en byråsekreterare gömde penskaftet, och en revisionsexpert satt vid bordskanten såg till att det inte slarvats bara med rim eller bokalerna.
Han samlade på människor och han samlade på ord.
Ja, det kan man nog säga. Och han i sina dikter, han ändrade, han fiklade, han ställde om orden, han strök och han lade till och han drog ifrån. Och han blev nästan aldrig färdig någonting. Men när strykningen blev färdig, då, och det kan man se i hans dikter, det finns inte ett ord som tas bort och ingen kan läggas till. Den var fullödig. En dikt som antagligen kommer att leva vidare i mycket det som är skrivet en dag kan se borta. Men för ni lever kvar ungefär som Bellman.
Gunnar Olsson samlar på ord, sa vi.
Ja, Nisse hade ju varit en mycket lidelsefull människa. Hans allra största lidelse var ju helt enkelt att samla på ord. Han har skrivit några små rader som han egenomligt nog har satt en liten melodi till. Och den låter så här: söka efter levande ord att möda, döda, bara döda ord bär jag i mitt hjärtas jord. Leta efter levande ord att möda. Överhuvudtaget så här finns med det här att när vi talar om Nisse, så är det flera stycken som har sagt att Nisse är och Nisse är, och så är inte Nisse barn eller något sånt där. Trots då har han ju flera sagt det, ordet levande för oss. Vi kan ju inte förneka den verkliga döden, han är naturligtvis död. Men för oss är han fortfarande oerhört levande, oerhört nära. Så att jag skulle inte tro att jag fick se något dödkom. Jag fick se den där skrangliga figuren här utanför på gården när vi går där. Jag tror att han var lidelsefull. Han offrade ju både kropp och själ för sina konster och sin konst. Så till exempel talar de om att han vid ett tillfälle när han låg på sjukhus var tvungen att röntgenundersöka. Och då sa läkaren efteråt att de har aldrig sett en bröstkorg som var så väl sönderslagen och så dåligt hopsatt.
Ja, det var en unik människa, det kan man ju lugnt säga. Det kanske har framgått av detta. Vi ber till sist att Margareta Einarsson och Roland Bengtsson spelar och sjunger någonting för oss som avslutning till detta. En avrundning.